Så där, välkomna till gudstjänst och möte eller vad man nu säger. Och vi ska börja med att läsa ett antal versar från Markus evangeliets 6:e kapitel och versarna 35-44. Så här vi ber att du skulle välsigna de här orden till oss just nu. I ditt namn, Jesus. Amen. Bakgrunden här är alltså att Jesus har varit ute och undervisat. Och tiden har gått. Människorna har blivit hungriga. Och i vers 35 står det så här. Det var redan sent på dagen när hans lärjungar kom fram till honom och sa: den här platsen ligger ödsligt till och det är redan sent. Sänd iväg folket så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade: ge ni dem att äta. De frågade honom: ska vi gå och köpa bröd för 200 denarier och ge dem att äta? Han sade till dem: hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sade: 5 bröd och 2 fiskar. Då befallde han att alla skulle slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. De satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Och han tog då de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut de 2 fiskarna så att alla fick. Och alla åt och blev mätta. Sedan plockade lärjungarna upp brödstyckena och det blev över av fiskarna. 12 korgar fulla. Och det var 5000 män som hade ätit. Det här är ett av miraklerna som Nya Testamentet talar om. Ett bespisningsmirakel. Och många människor har svårt att tro på Bibelns övernaturliga Guds ingripanden, och det var alltså svårt för mig att förstå, liksom, man säger sig vara kristen men ändå så har man svårt att tro på Bibeln som Guds ord och att det som står i Bibeln är sant. Och det är på något sätt att det är så svårt att hur kan jag liksom vara kristen utan att ha detta som en grund? Det är det som kristna alltid liksom har lutat sig mot, stått på, trott på att Guds ord verkligen är sant. Och för mig så är det inte alls konstigt att han som har skapat universum med sitt blotta ord har uttalat det som vi ser och det har blivit till. Varför skulle han då inte också kunna göra ett bespisningsunder som gör att människorna får äta? Och i söndags så började vi tala lite grann om lärjungaskapet. Och när vi talar om lärjungaskap så talar vi om efterföljelse. Och vi sa tidigare att missionsbefallningen, den handlar om att predika evangelium så att människor blir frälsta. Men den handlar också om att erbjuda människor en möjlighet att vandra med frälsaren. Med andra ord, att lära känna den som har frälst oss. Och det är ett brett ämne. Och det finns egentligen hur många vinklar som helst som vi kan gå på när vi jobbar med det här. Och de här 9 verserna, vad det nu blir. Om vi tittar lite grann på först de här 4 verserna, 35 till och med 38, kallar jag för punkt 1 här, att de tog, eller han tog, Jesus rättare sagt, vad de hade. Och det talar om tillgänglighet. Ibland så hör vi människor säga, och vi säger kanske detta också om oss själva, till oss själva, att jag har ingenting att ge, jag har ingenting att tillföra Guds rike, församlingen, evangeliets utbredande och så vidare. Men det är inte sant. Det är en slags falsk ödmjukhet som vi lever i när vi säger att vi inte har någonting att bidra med. Därför att i söndag så predikade vi från Romarbrevet 12. verserna 1 och 2. Och det står att frambär era kroppar som ett levande offer. Och jag tänkte på det här liksom att om det var så att vissa inte hade någonting att bidra med, varför skulle Gud då uppmuntra samtliga att frambära sina kroppar? Han gör ingen åtskillnad här. Med andra ord, alla människor har en gudstjänst att utföra inför den levande guden. Och det står vidare i 1 Petrus 4:10 att alla har minst en gåva. Och i Romarbrevet 12:3 så står det att alla har ett mått av tro. Så med ett mått av tro för att använda denna gåva för att tjäna och bygga upp Kristi kropp. Alla har ett mått av tro. Alla har minst en gåva. Alla har en kropp att frambära som ett levande offer. Och det här handlar helt enkelt om tillgänglighet. Jag vet inte hur mycket ni har upplevt det här, men ibland man har under årens lopp träffat på människor som är extremt begåvade. De kanske är intelligenta, de kanske är väldigt andligt utrustade också. Det är väldigt tydligt att de har många olika gåvor och så här. Men de är medvetna om det och de vet om det. Och det är nästan som att man upplever att man hamnar i någon slags beroendesituation där att jag har alla de här gåvorna, jag har den här förmågan och man är inte tillgänglig. Och liksom, vad hjälper det om en människa har samtliga nådegåvor? Vad hjälper det om en människa är hur intelligent och begåvad som helst om jag inte är tillgänglig med det jag har? Och jag måste säga som pastor och som ledare att det finns ingenting som är mer underbart än en människa är tillgänglig. Det har ingenting att göra med. Visst är det roligt när man ser en väldig begåvning på något område. Och en människa med denna begåvning, med dessa gåvor, är ödmjuka och vill använda det här. Underbart. Men för de flesta av oss som kanske inte har några extrema talanger och gåvor, så vet vi att det handlar inte om det, utan det handlar om att vara tillgänglig. Därför att om vi tar vad vi har, och i det här sammanhanget som vi läste här, så handlar det inte om att man gjorde någon slags utvärdering. Vad finns och vad finns? Jesus sa bara, vad har ni? Han sa inte, det är lite för lite här. Nej, vi måste nog ha 5 bröd och 2 fiskar. Hade det varit 10 bröd och 4 fiskar, ja, då hade vi kanske kunnat göra det. Det spelade ingen roll. Frågan var inte hur mycket de hade. Frågan var, hade de någonting? Och det de hade, det framförde man i tro. Och jag tycker det är så underbart i vers 37. Där lärjungarna på något sätt har förstått och insett behovet. Men de säger, men vi har ju ingenting. Och de ser sig omkring efter en utrustning. Men då säger Jesus till dem att ge ni dem vad de behöver. Och jag tycker det är så underbart att ge ni dem. Det var de som var svaret. Och så är det för oss. Att vi är svaret. Liksom ibland tänker vi, men jag har ingenting att säga. Jag har ingenting att ge i en situation. Men det har vi verkligen. Därför att det är Gud i oss. I Kolosserbrevet 1:27 står det, härlighetens hopp, Gud i oss. Gud bor i varje enskild troende. Jag tänker på vad det står om Stefanus när han höll det här talet i Apostlagärningarna 7. Det står att det fanns en vishet i honom, eller en visdom i honom, som de inte kunde stå emot. Och det finns ingenting som indikerar att Stefanus var extremt utbildad eller högintellektuell eller någonting. Men den ande som fanns i Stefanus kunde man inte stå emot. Och jag är helt övertygad om att när vi ödmjukar oss inför Gud, när vi låter honom fylla oss med sitt ord och med sin ande, ja, då finns det heller ingen som kan stå emot oss, därför att Gud är i oss och manifesterar sig själv i och genom oss. Och vi har verkligen inre resurser som kristna. Jag vet inte om ni har kommit i kontakt med New Age någonting.
Det har ni garanterat därför att hela samhället är infiltrerat och genomsyrat av New Age-tänkande, även om man inte alltid kallade det. Och det är så intressant, för att ibland när man tittar på New Age, de kan också tala om Gud och de kan också tala om bön och bönesvar, och man kan tala om termer som påminner extremt mycket om de kristna. Man tänker att, är de verkligen kristna? Jag läste en bok en gång, liksom, eller inte, jag läste inte boken, men jag kom över boken och liksom satt och tittade i den och trodde faktiskt att det var en kristen bok. För vokabuläret var så likt. Men sen upptäckte jag att det var någonting helt annat. Det var en New Age-inspirerad bok, eller var en New Age-bok. Och Gud innebar inte en levande Gud som är upphöjd över och avskild från sin skapelse, men som ändå kan och vill och önskar att gripa in i de dagliga händelserna. Det var inte den typen av Gud, utan Gud är allting. Vi är Gud, och så vidare. Och det är en helt annan, och de talar också om att ha inre resurser, liksom. Men då talar man om att jag själv är Gud och resurserna finns i mig. Men vi talar inte om att vi är Gud. Vi talar om att vi är Guds skapelse, men att Guds ande har tagit sin boning i oss. Och han finns i oss, och han är också villig att verka i och genom oss. Och jag tycker det är så fantastiskt att vi tar vad vi har. De hade 5 bröd, hade 2 fiskar. Det handlade inte om att göra en naturlig inventering och uppskattning av vad som fanns. Det handlade bara om att göra det som fanns tillgängligt. Och det är vad våra liv handlar om. Att göra det vi har tillgängligt för Gud. Och det är det som är skillnaden mellan vad vi kallar för det fullbordade verket och lagiskhet. Att i lagiskheten så handlar det om ett strävande. Men när vi talar om det fullbordade verket så handlar det om att upptäcka någonting. Det finns ingenting mer vi kan göra. Det finns ingenting som kan läggas till eller ta ifrån det som redan har gjorts. Allt vi behöver göra som lärjungar, efterföljare av Jesus Kristus, det är att upptäcka det som Gud redan har gjort. Och det är det som gör det kristna livet så underbart och så spännande. Och det är inte ett presterande, utan ett vilande. Så vi vilar i det faktum att Gud har avslutat eller fullbordat verket. Och allt vi gör är att säga, okej Gud, vad finns i mitt liv? Jag gör det tillgängligt. Jag har min egen kropp. Jag frambär den som ett levande offer. Jag har minst en gåva. Jag kanske inte ens vet vad den gåvan är. Kanske det är 2, kanske det är 3, kanske det är 5. Men även om det bara är 1, så gör jag den tillgänglig till Gud. Och jag tjänar glatt i församlingen och låter Kristi kropp urskilja denna gåva. Därför att jag kommer aldrig att upptäcka den genom, jag säger inte att det är fel de här. Det finns ju sådana här gåvoupptäckarenkäter man kan fylla, eller vad säger man? Man fyller det i olika så får man ett resultat. Och det kanske stämmer och det kanske inte stämmer. Men poängen är att vi är tillgängliga och att Kristi kropp får urskilja gåvan. Att Kristi kropp får uppmuntra oss i den här gåvan. Det är det viktiga. Och sen i punkt nummer 2 här och verserna 39 till och med 41. Så ser vi hur Jesus tog de här, det som var tillgängligt i sammanhanget. Han klagade inte över det. Han sa, det är inte tillräckligt mycket, det är inte tillräckligt bra. Han bara tog det som fanns. Och han bad till Gud. Guds verk saknar aldrig Guds utrustning. Jag kommer ihåg pastor Chibelli berättade en historia en gång när han träffade en kille. Jag tror att det var i Ghana, eller möjligen i Uganda. Men han träffade en kille som han kom inte ihåg riktigt detaljerna. Men jag tror att han låg utanför kyrkans dörr eller någonting sånt. Och på en säck med bönor. Och sen, vad gör du här? Och så, ja, jag ska gå på bibelskola liksom, så att han hade, allt han hade, det var en bibel och en säck med bönor. Och han sa, det är du som har undervisat oss om att vi ska ha tro. Det är du som har undervisat oss om att varför ifrågasätter du mig? Och faktum är att den här killen gick verkligen i bibelskola och åt antagligen upp bönorna. Men jag tycker det var så kul liksom att det var vad han hade. Han hade ingenting mera än en säck bönor. Men han gjorde dem tillgängliga och han trodde på att Gud skulle ge resten. Och jag tycker det är så underbart, för att det var inget överandligt i det här agerandet som Jesus hade. Han bara litade på Gud fullständigt. Och han litade på att bakom det materiella så finns det något andligt. Bakom det naturliga så finns det någonting övernaturligt. Så att när vi tar det som är tillgängligt, det som vi har, och gör det tillgängligt för Gud, och vi har en förväntan på Gud, då vet vi aldrig vad han kommer att göra. Och Jakobs första kapitel och den femte versen, så står det att om någon av er brister i visdom, så ska han be till Gud som ger åt alla utan förebråelse, och han ska få den. Och jag tycker det är bara så härligt, vilket löfte att Gud ska ge. Om vi saknar någonting, vishet eller vad det nu kan vara, ja, då ber vi till Gud och han ska ge utan förebråelse. Och vad handlar det om? Jo, det handlar återigen om att ha en förväntan på Gud, att han kan ta det som vi har gjort tillgängligt till honom och göra någonting fantastiskt av det. Och det gjorde han också här, som vi vet. Och i verserna 42 till och med 44, punkt nummer 3 här, står det att alla blev mätta. Och det talar om ett överflöd. Det är så roligt, för att, jag menar, varför blev det 12 korgar över? Jo, det är för att Gud ville visa att när han möter ett behov, så gör han inte sådär liksom bara med nöd och näppe, utan han gör det verkligen med ett överflöd. Och det var det som också skedde här. Och det är väldigt intressant här att se hur i Johannes 10:10 så står det att han har kommit, Jesus, det vill säga, för att ge liv och liv i överflöd. Så att det liv som är tillgängligt för en lärjunge som själv har gjort sitt liv tillgängligt till Gud och har en förväntan på att Gud ska använda detta, vad det nu är, av den personen får tillbaks också ett överflöd, ett liv i överflöd. Och vi tänker alltid på välsignelser i bemärkelsen materiella ting. Det är alltid så liksom, om jag gör det här för dig Gud, ska jag då få mer pengar, ska jag då få mer materiella ting. Därför att det är så vi på något sätt är tränade, allting mäts i pengar, allting mäts i materiella ting. Men faktum är att vad är vår belöning? Vad är lärjungens belöning? Jo, liv i överflöd. Vad innebär det? Jo, Guds närvaro. Att jag får Guds närvaro i mitt liv på ett alldeles särskilt sätt. Och det står här att Jesus tackade Gud. I engelska översättningen så står det att det står bara he blessed. Och jag tänkte liksom, tackade Gud och blessed. Jag var tvungen att titta på det här ordet. Och i grekiskan är det eulogio. Kommer av två ord, eu och logos. Som egentligen betyder att tala väl. Så vad var det Jesus gjorde? Jo, han tackade Gud i svenskan. Han välsignade i engelskan. Men vad var det han gjorde? Jo, han talade väl om Gud. Och jag tänker just på det här att vi ska ha en positiv bekännelse. När vi talar väl om Gud, när vi lyfter upp honom inför människorna, då sker någonting. Då sker det ett under. Därför att kraften är i Guds ord. Och när vi lyfter upp honom och talar om honom, då händer någonting. Vi har en positiv bekännelse. baserad på ett rikt andagsliv som vi förhoppningsvis har med Gud. Och jag kommer ihåg hur man, eller på 80-talet och även fram i våra dagar, men var väldigt populär på 80-talet, en typ av teologi där man hörde väldigt mycket om det här att bekänna och du ska få. Och bekännelsen bestod i att om jag lär mig att trycka på de rätta knapparna så är Gud tvingad att agera. Med andra ord, det finns ett sätt att använda Bibeln och Bibelns löften så att Gud är tvingad att handla på det. För alltså, om Gud har själv uttalat sitt ord, om Gud har lovat att uppfylla alla löften, om jag då lär mig att bekänna de löftena, ja, då måste Gud uppfylla dem. Men vad har jag gjort då? Jag har ju satt mig över Gud. Jag manipulerar ju Gud. Det handlar inte om att jag lär mig att bekänna på ett sätt så att jag får allt jag vill ha. Utan det handlar om att komma till Gud i kallelsen, i våra liv, på ett sådant sätt att när det uppstår ett behov, jag gör som Jesus, jag tar de fem bröden, tar de två fiskarna, jag talar väl om Gud, jag lyfter upp fadern, och vad händer då? Jo, Gud ger oss allting vi behöver. Så att bekänna rätt handlar inte om manipulation. Att bekänna rätt handlar snarare om kapitulation. Jag kapitulerar inför Gud. Jag inser och erkänner att det finns ingenting i mig själv som är tillräckligt. Men jag gör mig själv tillgänglig för honom. Och jag har en förväntan på honom att någonting ska ske. Och jag tror att Gud också ger tillbaks i överflöd allt det som vi kommer till honom med. Och han gör ett under med det. Och i Efesierbrevet 3:20 så står det att han som förmår göra långt mycket mer än allt vad vi ber om eller kan tänka genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Jag tänker på det överflödande livet som är tillgängligt för lärjungen. Det finns så mycket i den här världen på något sätt som människor tänker så mycket. Man försöker att göra saker och ting rätt. Man försöker att göra, allting är så heltäckande. Men faktum är att utan Gud, jag vet inte om ni har tänkt på det någon gång när man samtalar med någon människa som inte är troende, så på något sätt så märker man helt enkelt att samtalsämnena tar slut på nolltid, därför att det finns inget liv i det. Och jag hade precis ett litet samtal tidigare här ute med Andreas, vi sa just det här liksom att, eller i mitt liv personligen, så när jag var yngre, jag hade inget intresse för någonting. Jag hade absolut inget intresse för någonting. För jag kunde inte förstå varför man skulle vara så entusiastisk över någonting i denna värld när man inte hade gjort upp sin sak med Gud. Men när man väl har gjort upp sin sak med Gud, ja, då blir helt plötsligt allting intressant. Och det är så spännande, för att om jag nu får kalla mig själv för en lärjunge, för det är jag, för en lärjunge, vi slutar aldrig att vara lärjungar. Principen med lärjungaskapet är att vi är alltid lärjungar. Och vi gör alltid lärjungar. Ibland säger människor, ja, men jag har varit i församlingen nu 20-30 år. Nu är det andra som måste ta över. Jag har aldrig läst det i Bibeln att vi kommer till den plats eller den punkt där vi skulle sluta att göra lärjungar. Och jag har heller aldrig läst någonstans att vi slutar att vara lärjungar. Det spelar ingen roll hur gammal jag är, hur länge jag har vandrat med Gud. Jag kan alltid lära mig nya saker. Och Kristi kropp, rikedomen i Kristi kropp är enorm. Och som lärjunge så är det så underbart att se att saker och ting blir helt plötsligt så intressanta. Därför att allting som vi ser runt omkring oss spelar ingen roll om det är naturen, spelar ingen roll om det är musik eller konst eller allt, vad det än är, så kan vi se Gud i detta. Vi kan se Guds skaparförmåga och vi kan uppskatta de här sakerna. Inte att vi lever för dem, därför att vi lever för Kristus. Men allting får på något sätt en helt annan betydelse. Och som lärjungar så kan vi verkligen uppskatta allt vad Gud har gjort i skapelsen. Men samtidigt så förstår vi också att utan gudslivet så finns det ingenting att leva för. Människor försöker att göra det bästa av sitt liv och sin situation. Men ändå så är det den här felande komponenten. Man har inte Gud. Men det har lärjungen. Och jag tycker det är så härligt att se i den här berättelsen här i Markus 6. Hur de tog vad de hade. De gjorde tillgängligt det som Gud hade gett dem. Det var det som fanns. Och det tog man. Och sedan så bad han till Gud. Och han bad med en förväntan. Här är de 5 bröden. Här är de 2 fiskarna. Här är de 5000 männen. Kanske med fruar och barn och familjer och så vidare. Vi vet inte. Men vad förslår detta? Jo, väldigt mycket. Därför att han tackade Gud. Han prisade Gud. Han talade väl om Gud. Och han lyfte upp det här. Och alla kunde äta och bli mätta. Och det blev 12 korgar över. Som talar om överflöd. Och det här är verkligen den principen som lärjungen lever efter. Göra sig själv och det man har tillgängligt. Och ha en förväntan att Gud ska använda det. Och får i utbyte överflöd. Framförallt överflöd av liv. Och det här är en fantastisk förmån som lärjungen har. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna runt Markus 6, 35-44. Och Jesus, vi tackar dig för att vi får vara lärjungar, Jesus. Och vad vi än har idag så får vi göra det tillgängligt. Och vi har en förväntan på dessa ting. Du ska ge någonting tillbaks i överflöd. Och det kanske är någon som lyssnar på det här budskapet på internet nu och tänker att hur ska jag närma mig Gud? Jag har ännu inte blivit frälst. Jag har ännu inte blivit ett Guds barn. Du kan tillämpa det här budskapet. Du kan göra dig själv tillgänglig. Alla har fått ett mått av tro. Det här måttet av tro har aktiverats när du har hört denna predikan. Därför att tron kommer av att höra ordet predikas. Och du har en förväntan på Gud. Att med denna tro så kan Gud göra någonting. Om du ber i ditt hjärta, Jesus, här är jag, ta emot mig som ditt barn, förlåt mig min synd och fräls mig. Du har en förväntan på Gud att han ska göra det. Ja, då gör han också det. För i Johannes 1:12 står det att han gav rätten till alla de som trodde att bli ett Guds barn. Och vad får du i utbyte av det här? Jo, ett överflödande liv. Ett evigt liv med Gud för alltid i himlen. Därför att han tar inte tillbaks sin kallelse och sina gåvor. Har han lovat evigt liv från världens begynnelse, då lovar han det och då håller han det också. Så om du bad den bönen och bjöd Jesus in i ditt hjärta, in i ditt liv, då säger Bibeln att du är ett Guds barn. Och vi uppmuntrar dig att lära känna honom som frälste dig alldeles nu. Mer och mer. Hör av dig till oss. Ta kontakt med en bibeltroende församling. Gör någonting så att du kan växa i nåd och kunskap om honom som har frälst dig. I 2 Petrus 3:18. Tack Jesus, i ditt namn. Amen.